Alltså, vi önskar här i den här kyrkan, i alla kyrkor, att när vi samlas så ska vi känna att det är skillnad här och ute i världen. Det är skillnad att komma till kyrkan och träffas som människor. Det är någonting som ska dra oss för Jesus är här. Det är någonting som ska locka. Och den bönen har jag ständigt när det står om Petrus i Bibeln, att medans han talar för Guds ande över dem som lyssnar. Så att det inte bara är tomma ord man står och säger, utan det är verkligen från Jesus. Och det är det som är temat idag, givetvis som alla andra gånger. Vi har den här boken i centrum, och det är ju Bibeln då. 66 stycken böcker är det. Och jag har sagt många gånger till barnen att det börjar med ordet i och slutar med alla. I alla är det helt enkelt. Den är till för alla, den här boken. Det är 39 böcker i gamla testamentet och 27 i nya. Det blir 66 stycken ihop det. 39 och 27. Och det är ju ganska bagatell egentligen. Men om man vill komma ihåg det lite bättre. 39 och 27, så där, det är ju helt oviktigt egentligen. Det har ju inte ens Gud satt ihop. Det har ju människor satt ihop kapitlerna och alltihopa där. Va? Men då kan man skriva sig. Jag är dålig i matte, vet du, men jag kan gånger tabellen. Jag har Pippi Långstrump och jag tillsammans, så multiplikationstabellen är ju bra på. Så man kan ta ett kryss mellan 3 och 9 i 39, va? Så där, eller en punkt. Och så där. Då blir det 3 gånger 9 är 27. Va? Det är alltså 39 och 27. 3 gånger 9 är 27. Det är böckerna i Bibeln. Och indelningen är ganska småintressant också att komma ihåg. För gamla testamentet, den är delad i 3 stora delar, 39 böcker då. Det är alltså historiska böcker, poetiska böcker och profetiska böcker. Och historien, det är egentligen från första Mosebok till Esters bok. Det är själva historien som händer. Dåtiden. Sen har du poesi i mitten där. Ordspråksboken, Saltaren och även Jobb finns med där och predikaren, Höga visan. Det är inte nutid. Hur man då säger, min älskling, du är som en ros. Nej, inte riktigt, men man uttrycker i alla fall det, va? Och så har de profetiska böckerna sen efteråt som kommer. Och de är alltså då så här, 17, 5, 17 är indelningen i gamla testamentet. 17 historiska, 5 poetiska och 17 profetiska böcker som pekar framåt i tiden. Okej? Okay? 17, 5, 17. Ska vi säga så tillsammans? 17, 5, 17. Okej? Okay. Så har vi Nya Testamentet. Där har du 27 böcker. Och där har du bara 5 stycken historiska böcker. Från Matteus fram till Apostlagärningarna. Det är själva historien som man läser om. Sen har du så mycket som 21 stycken brev som kommer. 21 brev. Om man tror att Paulus, en av huvudpersonerna, har skrivit cirka 13 eller 14 stycken, beroende på om Hebreerbrevet ingår i hans också. Sen har du andra som har skrivit, Johannes, Judas, Petrus, några stycken där. Och så har du den sista boken som heter Johannes uppenbarelsebok. Den går under rubriken profetisk bok också. För den pekar ju framåt i tiden, och den är inte slut än. För där så står de himlen. Framtiden. Alltså 17517 GT NT 5211. Ja. Ganska oviktigt. Men ändå lite intressant indelning så där. Men jag tänkte speciellt idag nu på det här faktiskt igen. Det här med hur kan vi lära oss, hur kan en människa lära sig att höra vad Gud säger egentligen? Just det här ordet profetisk. De här 17 profeterna i gamla testamentet. Vi såg några här framme nu som jag visar här. Ja, Mose är en av dem egentligen, fast han finns inte med bland de 17 där på slutet. Han är med i början istället. Men Mose, Jesaja, Jeremia, Mika, Zakaria och Jesaja igen då. Alltså, hur kunde de höra Gud tala så tydligt? Det var ju klockrent. Kan en människa då höra Gud tala egentligen? Kan vårt kristna liv vara spännande egentligen? Det säger vi ska, jag ska försöka vara koncentrerad idag. Matteus 24. Matteus 24. För profeterna som vi har här framme, de kom både med varning och hopp också. Varning och hopp. Det är inte bara de kristna som kommer med varningsrop egentligen idag. Utan det är andra också som varnar. Det mullrar i horisonten. Det rör om i grytan. Och det är dessa mängder av islamistiska grupper som hotar hela världen. Folk är oroliga. Ska de komma till Sverige också plötsligt? Och liksom, hallå, var är vi någonstans? Det rör om i grytan. Det hotas och sådär. Och frågan är hur långt fram är egentligen i tiden. Om man ser i Bibeln egentligen så är det ju faktiskt på övertid. För att Jesus ska komma tillbaka. Vad är det som är kvar egentligen? Och profeterna säger det också. Lyft blicken. Men i Matteus 24 står det så här. Om faktiskt ett upprop till den som vill lyssna. Håll er vakna, står det. Ty som det var i Noas dagar så blir det vid människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till en dag då Noa gick i arken. Och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern, den ena tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal, den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, till ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni att om husägaren visste vilken tid på natten tjuven kom, skulle hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, så när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Alltså som det var i Noas dagar, står det här. Hur var det i Noas dagar egentligen? Jo, det var så fruktansvärt, säger Bibeln. Så Gud ångrar att han har gjort människorna, står det. Han ångrar sig bittert till och med. Gud i himlen som älskar människorna så otroligt mycket ångrar sig bittert att ha gjort människorna så mycket elände var det på jorden innan floden kom. Ondska och synd jag tänker till världen. Men sen efter floden så satte Gud en regnbåge på himlen som ett tecken. Ett löfte ändå om att det här ska inte hända fler gånger på samma sätt så här. Och dränka en hel värld. Vi får väl sätta mig i fängelse men jag säger det jag säger nu idag. Men jag attackerar ingenting utan bara säger fakta är här. Att idag den här regnbågen, löftesbågen från Gud. Det har ju homorörelsen tagit idag. Som sitt tecken. Om man lägger till och med regnbågsmattor i kyrkorna. I gångarna så här. Och det flaggas på takerna. Med regnbågsflaggor. Alltså vår värld är lite annorlunda på något sätt. Och det är svordomar, något så fruktansvärt. Våra barn älskar att se på såna här underhållningsprogram. Det är annars, typ Idol och de här som är på tv. Och de här... Vad heter det? De har öppen där borgen och... Ja, fångarna på fortet. Och då släpper ju människor loss precis som de känner. Och det svärs något så fruktansvärt. Och det är sex omoral anspelningar på sex stup i kvarten alltså. Det pussas i bästa sändningstid på det Idol. Man springer och pussar män på män, munnen och så här i bästa sändningstid. Och... Men när jag säger till mina barn så här, säg Jesus, säger jag, när de svär så mycket. Och jag säger så här till er också att ska vi inte kontra lite med att be den helige ande och fylla vårt hjärta med tung och ta lite mer. Så vi får ta det tunger. För det är vårt språk. Svordomar är världens tung och tal. Men tänk att vi kan få tala tung och mål. Och prisa Gud. Så har du inte fått uppleva det här en helig ande i ditt liv, så be om det. Så kan du få uppleva det ännu mer. Hur ditt inre prisar Jesus och prisar Gud. Du renar dig själv med tung och tal. Det är så att jag, när det gäller profeter, här har vi profeter här. Bibeln, alltså 17 gammaltestamentliga profeter. Och profeterna sa så här, säger Herren. Men det finns ett par andra ska vi bara lyfta fram ganska här också nu idag. Den här boken så har ni säkert läst. Synen av David Wilkerson. Den är från 1973. Och det är ju ganska otroligt märkligt hur den här mannen kan profetera så klart. Ända in i våra dagar faktiskt, jättetydligt. Och jag ska bara läsa några rader från den boken här idag. Vilken sida det var? Sidan 75 var det. Så står det så här. För David Wilkerson då, som är hemma hos Jesus nu, men som var en sån skarp profet. Han säger så här. Noas förutsägelser ignorerades. Människorna på Noas tid trodde inte att en domsflod skulle drabba jorden. De tillbringade sin tid med att festa och skratta åt den galne profeten som predikade om sin uppenbarelse. Bibeln säger att ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Jesus sa att så blir det också vid människosonens ankomst. Män och kvinnor kommer att fortsätta på samma sätt med sexuella synder och upproriskhet. Våld och omoral till slutet kommer. De kommer inte att acceptera syner eller förutsägelser om annalkande dom eller bestraffning. Trots det hån och förakt som detta budskap blir utsatt för av intellektuella och kyrkoledare är majoriteten av ungdomar idag angelägna om att förstå de apokalyptiska profetiorna. Numera är det inte bara de kristna som väntar på världens slut, så som Bibeln har förutsagt. Även tidskriften Time har nyligen en artikel där ämnet behandlades seriöst. Det finns nu många tänkande vetenskapsmän och intellektuella, psykologer och tekniker som varnar för en kommande historia. För att världens historia kan få ett katastrofalt slut inom en snar framtid. Innehållet i dessa förutsägelser kommer att kallas ett fanatiskt försök att skrämma ofrälsta. Andra anmärker på allt tal om vrede och dom. Människan väljer så ofta att bara se en sida av Gud, hans kärlek och barmhärtighet. Men Guds personlighet har också en annan sida. Även en ytlig blick i Guds ord bevisar detta. Aposteln Paulus skriver: jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor. Så ingen går ut för att skrämmas på något sätt, utan här är ett glädjebudskap. Ett helgelsebudskap. Sök Jesus. Sök Jesus. Och det står på ett annat ställe att vi ska trösta varandra med dessa ord. Trösta varandra. Jag ska inte läsa nu, han skriver otroligt mycket mer om det här omoral och andra saker och så här. Men får jag bara säga så här, det är jätteviktigt att säga det här när man tar upp sådana här frågor om sexuell grejer och så här, att det handlar alltid om människor. Det alltid handlar om människor. Och för en del kan det komma jättenära. Jättenära som brottas med sådana frågor. Men då är det jätteviktigt att vi bara pekar på Jesus kärlek. Och ändå försöker peka på vad Jesus säger och Bibeln säger. Men så är det så här. Att jag har också ett annat utdrag här. Om en annan kvinna. En profetkvinna från Norge. Ni kanske har sett det här. Det var ju från på Facebook faktiskt. Jag läste det också. Det kom upp igen en som skrev om det där. Och det är inte jättenytt egentligen. Utan det är ju han. Den gamle mannen Emanuel Minos. Som träffar en kvinna i Norge. Som berättar för honom att hon har sett en syn också om framtiden. Och det här var ju 1968 alltså. Men hon skriver ungefär samma sak, den här kvinnan 1968. Vad som ska hända i framtiden. Och det har ju hänt mycket av det också redan när hon har sagt henne då. Men hon talar alltså om ljumhet och avfall i kristenheten. Om moralupplösning och samboende, otrohet och homosexualitet. Och våld och sex på tv och våld i samhället och så vidare. Men hon säger också en annan sak, och det är invandring och det tredje världskriget. Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. I en parentes har jag på min telefon just idag läst på Aftonbladet faktiskt att 70 000 syrianer eller kurder är på flykt nu. Norrut för ISIS härningar. 70 000 flyr bara för denna ondska som drar fram. De kommer hit snart. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att de är här och kommer att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer bli behandlade som judarna blev innan kriget. Då är måttet våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst och tredje världskriget bryter lös. Det blir ett kort krig. Allt av krig är upplevt före den rena barnleken i förhållande till detta. Det kommer att börja med som ett vanligt krig, men det kommer att sprida sig och det kommer att avslutas med atombomber. Luften kommer att bli förorenad och det är omöjligt att andas den. Och det kommer att drabba flera kontinenter. Amerika, Japan, Australien och de rika länderna. Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar. De som blir kvar i de rika länderna kommer att försöka fly till de fattigaste länderna. Som inte är skadade. Men de kommer att behandla oss som vi har behandlat dem. Och inte vara villiga att ta emot dem. Och så vidare läser de det här då. Emanuel Minos, när han fick det här i först höra det, så la han det åt sidan. För han tänkte, det här är för otroligt. Men så hittade han efter ett tag igen och tog upp det igen alltså. Och ser att det här hände ju faktiskt. Den här kvinnans profetia här. Och jag säger att allt får prövas. Alla profetier får prövas givetvis. Även boken Synen och även den här kvinnans profetia får prövas. Men det är ganska intressant att se att mycket där de säger har hänt faktiskt. Men vi idag får inte döma människor, men vi måste försöka peka på att det finns någonting som drar människor bort ifrån Jesus. Och det är ju faktiskt synden. Och Jesus sa likadant, jag dömer det inte, sa Jesus till kvinnan. Äktenskapsbrytelsen, ytterskan. Men han säger, gå och synda inte mer. Han befriar henne helt enkelt, kvinnan. Det är så att Britt-Marie och jag och Peter var ju på en konferens förra helgen då, för nätverket Klassisk Baptism. Och det också har jag tagit med mig här, där vi fick där nere. Och jag ska bara ta en jättekort grej här egentligen, hur utvecklingen kan vara idag. Och att vi ska försöka inte ha det så i våra kyrkor, utan försöka vara radikala och peka på en kärleksfull Jesus som ändå står där med förlåtelse. Förut var det så här, sanningen var i mitten. Idag talas det ofta om frihet istället. Nåd. Idag så är det dialog istället. Jag säger inte att det är jättefel så. Men det är intressant att säga hur det har blivit idag. Förut talade man om helighet. Nu talar man om mångfald. Förut var det samvete och nu är det gemenskap. Förut var det frihet och nu är det bredd. Omvändelse var det förut. Nu talar man om tro. Renlevnad var det förut och nu talar man om tolerans. Och så var det rättfärdighet förut och nu är det öppenhet. Det är helt andra ord egentligen idag som finns. Jag vill bara säga så här att profeter behövs. För utan profetia blir folket tyglöst, står det i Bibeln. Och en profet kan komma med obekväma budskap helt enkelt. Men vet ni, första Korinthierbrevet 14:1. Första Korinthierbrevet 14:1. Så står det så här. Att vi ska vara ivriga, står det. Ivriga. Efter vad då för någonting egentligen? Det står att sträva efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Helst gåvan att profetera. Och då är det inte bara att säga så säger Herren. Utan hela mitt liv kan vara fyllt av Guds ledning. Och jag andas ut Guds led när jag går fram. Jag får en doft av Jesus när jag går fram helt enkelt. Och vissa av gamla testamentets profeter, de här 17 och plus flera. De fick visa med hela sitt liv att de var en profet. Med hela sitt liv. De fick till och med träda in som ett rollspel. Ta Hosea till exempel. Har ni läst om Hosea i gamla testamentet, den profeten? Ska vi se på Hosea kapitel 1 och vers 1 och lite grann framåt bara här. Ja, det är en annan översättning. Jag har alltså Bibel 2000 här nu då. Och där är det väl folkbibeln, va? Så det är lite annorlunda så. Men vet ni att Hosea, han fick vara med om att träda in i sin roll som profet på ett otroligt märkligt sätt. Som var egentligen över vad han skulle klara av nästan. Men så detta Herrens ord som kom till Hosea, Beris son, när Ussia, Jotam, Achas och Hiskia regerar i Juda och Jerobeam, Joas son regerar i Israel. Här börjar Herrens ord genom Hosea. Herren sa till Hosea, gå och skaffa dig en horkvinna och horungar. Till landet horar sig bort från Herren. Då tog han Gomer, ja, något namn där då, dotter. Hon blev havande och födde honom en son. Herren sa till honom, ge honom namnet Israel, till jag ska snart straffa Jehus ett för blodet som flödat vid Israel och göra slut på Israels folks kungadöme. Den dagen ska jag bryta sönder Israels båge för Israels rätt. Och så vidare och så vidare. Hon blev havande igen och så, ja, framöver här står det. Hosea fick alltså träda in i verkligen en jättemärklig roll för att visa sitt folk att de var på fel väg. Och jag hoppas att jag slipper göra på så sätt. Men tänk att vi enkla, vanliga människor som finns här, vi kan få bli så uppfyllda av Guds tilltal i vårt inre så vi andas Jesus och Guds tilltal när vi går fram. Alltså gamla testamentets profeter, de profeterade varning men också hopp. Varning och hopp. Och här ska vi titta på det nu en gång till med bilderna jag satt här framme för barnen. Där Jesus trädde fram i de här bilderna här. Och den första var ju alltså då Mose. Mose som säger att en profet lik mig ska tala Guds ord till människorna. Han pekar alltså framåt mot Jesus. Och så kommer då Jesaja och säger att fredskungen vars välde ska bli stort. Jesaja säger om den unga kvinnan, hon ska föda en son. Och ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Och Jeremia säger alltså i kapitel 33 och vers 14-16 att en god och rättvis man från Davids släktled ska komma i framtiden. Och Mika säger alltså kapitel 5 att denne härskare över Israel ska födas i Betlehem. Jag tycker det är otroligt klockrent alltså. När jag växte upp så hörde jag ju profetröster i våra kyrkor. Rolf Karlsson och andra också. Rolf Karlsson som var blind. Tvärsvart var det. Ändå kunde han sitta där och sitta där i en grön tröja. Si och så. Alltså vilken profetisk skärpa. Och det är Alvar Henningsson, vet ni, profetera före tiden i pingkyrkan. Abba! Skrek han på kola vippen nästan. Och så kom det ett budskap som var pang! Ja. Jag känner som en mes jämfört med de där herrarna. Jag försöker lyssna. Vad säger han för någonting? Och så har vi då Zakaria kapitel 9. Att han ska komma i framtiden, han ska komma i ödmjukhet inriden i Jerusalem på åsna. Och till sist Jesaja 53. Hela Jesaja 53 egentligen. Att han ska vara föraktad, övergiven, plågad och slagen. Och slutligen dö för våran skull. Ja. Vet att jag har ett papper till som jag dragit ut här. Och det är profetier i gamla testamentet. De här 39 böckerna vet ni. Här, 39 böckerna i gamla testamentet är proppfullt av profetier om Jesus. Det är inte bara de där. Ingen kan säga att Bibeln är falsk. Det är klockrent. Det sitter ihop gamla Nya Testamentet. Jag har en kille jag känner på så här. Jag läste bara Nya Testamentet och sa. Ja, det kan du göra, sa jag. Men det sitter ihop. Alla böcker. Faktiskt är det så. För vad står det i Psalm 119, vers 160? Jo, det står att summan av ditt ord är sanning. Ja, här är alltså i alla fall över 80 stycken profetier som handlar om den kommande Messias. Och sen i Nya Testamentet så finns då uppfyllelsen. Ska vi jämföra bara Nya Testamentet, uppfyllelsen av vad de profeterna har sagt någonting egentligen. Att det var Jesus som skulle komma. Ska vi se om vi får det framme också, vad Nya Testamentet säger. Alltså kopplingen till de här ställena. Det första var så 5 Moseboken 18. Och då står det i Apostlagärningarna 7:37. Hur den unge Stefanus förkunnar inför stora rådet. Som har tagit honom till fånga. Han säger bara att En profet är det som ska uppstå. Ja, han talar som Jesus där. Och Jesaja, den kommande fredskungen, jag behöver inte ta alltihopa det, för det är så mycket nu. Var är du nu? Är det tvåan? Där, ja. Ja, just det. Det står om Zebulun och Naftalis land, och de fick se ett stort ljus. Det handlar om ljuset, det handlar om Messias som skulle komma i framtiden. Både Matteus 4 och Lukas 1 och Johannes 12 står de här. Och Jesaja genom den unga jungfrun, det står i Matteus 1 och 23 att jungfrun ska bli havande. Och Jeremia 33 står kopplingen till Romarbrevet 1 till exempel. Han ska komma ur Davids 1, står det. Den kommande Messias. Och Mika som skrev om det här att han ska föras i Betlehem, också där står det Matteus 2, Johannes 7. En första från Betlehem står det. Messias ska komma från Betlehem. Och Zakaria om den inridande Messias, så står det ju Matteus 21 sen då. Och Johannes 12 står det att han ska komma inridandes på en åsna i staden Jerusalem. Och Jesaja 53 om den lidande Messias, så står det då i Lukas 22, han ska räknas bland ogärningsmännen. Och Lukas 24, Messias måste lida. Och i första Korintierbrevet 15 och 3 står det, han dog för våra synder och blev begraven. Och i första Petrus 2, 22, han hade ingen synd gjort, står det. Men han var plågad för våran skull. Alltså, Bibeln är en fantastiskt spännande bok. Helt fantastiskt spännande bok. Och se hur det hänger ihop det här. Hur Messias var den som skulle komma. Jag har ett kors här också. Ett kors. Det såg vi där borta också. Korset. Vem uttalade den första profetian om Jesus egentligen? Det var faktiskt Mose. Det också. För han säger redan i tredje kapitlet i första Mosebok skriven att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Korset är tomt. Korset är tomt. Vet ni att Gud är profetisk? Bibeln är profetisk. Jesus är profetisk. Och du och jag kan i all enkelt få vara profetiska. Bara vara nära Jesus. Så andas vårt liv. Andas vårt liv, så säger Herren. När jag ser historien nu, hur det håller på nu och rör om i grytan och det muddrar lite här och muddrar lite där och sådär, då är det i alla fall så att jag lyfter min blick och tänker, tänk om han kommer tillbaka snart. Inte för att skrämma någon, utan bara säga, wow, vilken fest vi ska ha. Men ibland får jag sjunga med sången som sångarna sjunger, please wait a little longer, please Jesus. För det är några till vi måste få med oss. Ja. Jag är ingen stor predikant egentligen. Jag är en enkel evangelist, barnevangelist, dagisfröken. Men jag känner mig samtidigt ibland som en liten sån här profet som vill knacka på dörren lite. Jag hoppas att du älskar Jesus här idag. Allihopa här inne. Du känner honom. Att han är din bästa vän. Att han är ditt hjärta. Ty så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. För att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Ja, det är gött alltså. Och jag säger igen att det här är ju världens bästa budskap alltså. Gamla testamentet börjar med i början. Det slutar med Herren Jesu nåd vare med eder alla. Johannes uppenbarelsebok. Men vet ni att nya testamentet börjar ju riktigt bra också. om det Markus får stå först, som man ska göra egentligen historiskt, så börjar det igen då med: här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Det är stort. Nu ska jag be en bön tillsammans med dig. Jag hoppas att du har följt med min lilla vandring idag här.